Havsboken av Mårten A. Ströksnäs. Kapitel 1. 3,5 miljard år skulle det ta från det att det första primitiva livet utvecklades i havet till det att Hugo Åsjord ringde mig en sen lördagkväll i juli när jag befann mig i ett stimmigt middagssällskap i centrala Oslo. Har du sett väderprognosen för nästa vecka? Frågade han. Vi hade länge väntat på en särskild sorts väder. Inte sol, inte värme, inte ens uppehållsväder. Det vi behövde var så svaga vindar som möjligt i havsområdena mellan Bodø och Lofoten, närmare bestämt på Västfjorden. Och behöver man stiltje på Västfjorden får man inte ha bråttom. I flera veckor hade jag noga följt väderleksrapporterna. Det talades om kuling eller frisk bris, aldrig bara lätt bris, svag vind eller stiltje. Till slut glömde jag nästan bort att kolla vindprognosen för att istället falla in i Oslos loja semesterrytm av varma dagar och lena nätter. När jag hörde Hugos röst, han som hatar telefoner och bara ringer om det finns något viktigt att meddela, visste jag att långtidsprognosen hade slagit in. Jag köper biljett imorgon och landar i Bodø måndag eftermiddag, svarar jag. Bra, vi ses. Klick. På flyget till Bodø satt jag och tittade ut genom rutan. Ner på det som jag föreställde mig var gammal havsbotten. För ett par miljarder år sedan var hela jorden täckt av vatten. Kanske med undantag för några mindre öar långt isär. Än idag utgör havet över 70% av jordens yta. Någon skrev en gång att vår planet inte borde heta jorden, den borde givetvis heta havet. Under mig var det berg, skogar och vidder, ända tills vi nådde Helgeland. Där öppnade sig landskapet åt väster i fjordar och svällande hav, tills gränsen mellan himmel och vatten upplöstes vid horisonten i en skimrande gråton som påminner om fågelfjädrar. Varje gång jag lämnar Oslo och reser norrut får jag samma känsla av befrielse. Från inlandet, från myrstackarna, granarna, älvarna, insjöarna och de klafsiga myrarna. Ut till havet, fritt och oändligt, rytmiskt och vaggande, som gamla visor från segelfartygens tid, de som sjöngs över världshaven och in i de klassiska hamnarna som Marseille, Liverpool, Singapore eller Montevideo. Medan alle man på däck slet i tågvirket för att hissa, trimma eller hala seglen. Sjömän som gått i land kan påminna om rastlösa gäster och kanske aldrig går till sjöss igen. Men i sitt sätt att tala och uppträda är det ändå som om de bara vore på besök för stunden. Sin längtan till havet blir de aldrig kvitt. Havet kallar på dem, men det får nöja sig med undvikande svar. Samma mystiska dragning måste min farfars farfar ha känt när han lämnade Sveriges inland och började vandra västerut, genom dalar och över berg. Som laxen gick han ut med stora älvar, först motströms, sen medströms, ända tills han kom fram till havet. Det sägs att han som enda skäl till denna vandring uppgav att han var tvungen att se havet med egna ögon. Men några planer på att vända tillbaka dit han kommit från hade han knappast. Kanske stod han inte ut med tanken på att resten av livet, med krökt nacke, streta över några magra åkerlappar i den svenska fjällbygden. Han måste ha varit en stämningsmänniska, en drömmare med starka ben, till han nådde kusten. Där bildade han familj och sen tog han hyra på ett fraktfartyg. Fartyget förliste någonstans i Stilla havet och alla ombord drunknade. Det var som om karn kom från havets botten och var tvungen att ta sig tillbaka dit. Som om det var där han hörde hemma och visste det hela tiden. Så tänker jag i alla fall på honom. Det var havet som förlöste Arthur Rimbauds poesi. Havet blev en nyckel till ett utvidgat språk som ledde honom själv och poesin in i det moderna med Le Bateau Ivre, den berusade båten 1871. Diktjaget, alltså båten själv, är en gammal fraktbåt som vill uppleva havets frihet och styrsellöst låter sig driva ner längs en stor flod tills den når kusten och kommer ut på öppet hav. Båten hamnar i en fruktansvärd storm och går till botten för att där bli en del av havet. Jag badar mig sedan dess i havets dikter.